Sveriges Radio.
Det finns i princip ingenting med Tom Cruise som en vanlig person kan relatera till.
Oprah ser förväntansfull ut. Hon ska välkomna världens kanske största filmstjärna till sin talkshow. Publiken, som består mestadels av kvinnor, tjuter av upphetsning.
He's in the building!
Tom Cruise kommer in. Han slår ut med armarna och faller sen ner på knä. Hans kritvita tänder lyser.
What has happened to you?
Tom Cruise ställer sig upp och gör en vinnargest med armarna.
I'm in love.
Tom Cruise tar ett skutt och hoppar upp i den gula gästfåtöljen. Han hoppar upp igen. Han fattar Oprah sänder och trycker ner henne i fåtöljen.
I know she is here. Katie, I know you're here and you want this. Look, Katie. Katie, just do us the favor.
I told us, look, you never know what I'm going to do, Katie. That's the point.
Tom Cruise är galet kär i den 16-åriga yngre skådespelerskan Katie Holmes, som väntar backstage. Medan publiken och Oprah skriker hennes namn, rusar Tom ut i kulisserna för att hämta henne. Han håller i Katies armar och puttar henne framför sig mot tv-kamerorna. Oprah tar emot henne med öppna armar. Katie säger ingenting. Hon gömmer sig i sin nya killes omfamning. Tom Cruise ler brett och kysser henne. Året är 2005 och YouTube har fått en av sina första virala filmer. Du lyssnar på P3 ID om Tom Cruise.
What is it like to be a legend? What is it like? Does it bug you?
It's a strange existence at times.
En berättelse om en fattig pojke som växer upp och blir en av världens största och mest välbetalda filmstjärnor genom tiderna.
Han är den sista stora filmstjärnan i sin generation.
Men historien om Tom Cruise handlar också om hur han blev scientologins mest kände förespråkare. En rörelse som vissa länder klassar som en sekt.
Det är som en film. Jag tror att det är därför många skådisar är så lätt ledda in i den här världen.
Jag som pratar heter Vendela Lundberg. Ingen kan flyga som Maverick. Han är arrogant, men han är också modig. Han är kort, men hans självsäkerhet gör honom längst i rummet. När Maverick tar av sig sina pilotglasögon är det svårt att missa intensiteten i hans ögon.
No way, Goose. He'd have fired by now. He's just trying to piss us off.
Året är 1986 och Tom Cruise gör en odödlig roll som stridspiloten Maverick i filmklassikern Top Gun. Det är en film som enligt det amerikanska försvaret får antalet ansökningar till flygflottans pilotutbildningar att gå upp med 500%. Det är långt ifrån självklart att den 24-årige hunken i pilotglasögon skulle bli en stjärna i en stor Hollywoodfilm. Tom Cruise kommer, som man säger, från enkla förhållanden. Thomas Cruise Maypotter, den fjärde, föds 1962 i stan Syracuse i delstaten New York. Han växer upp med tre systrar i ett katolskt hem och familjen lever fattigt. Hans mamma får vara kreativ för att få det att gå runt. För hans far, som är elektriker, har svårt att behålla jobbet.
Familjen, de flyttar runt hela tiden, bland annat till Kanada. Och Tom kommer under sin uppväxt att byta skola 15 gånger. Han har berättat att han känner sig ganska ensam som barn. Han är killen som hela tiden har fel dialekt eftersom de flyttar runt så mycket. Han har fel kläder, han har fel skor och så är han också ganska liten för sin ålder.
Det här är P3 IDs reporter Axel Winqvist.
Ett annat problem är att Tom blir slagen av sin pappa. Och senare ska han kalla pappan för en feg mobbare.
Den unge pojken Tom har svårt i skolan. Faktum är att han knappt kan läsa. Som 7-åring får han en dyslexidiagnos. Tom hatar att det sätts en etikett på honom. Något som får honom att känna sig ännu mer annorlunda. Och kanske det här, hans tvivel på den moderna psykiatrin, föds. Mer om det senare. När Tom är 12 slipper han sin pappas tyranni. Mamma Mary Lee lämnar sin man. Hon packar in barnen i familjens kombibil och kör. Familjen kommer att ha flera hem efter det, som i Louisville i Kentucky, innan Tom landar i New Jersey som tonåring.
Kanske är det hans rotlösa och ganska så tuffa barndom, eller så är det ett personlighetsdrag. Men som 16-åring så söker han sig till den katolska kyrkan. Han söker ett stipendie som gör att han åker iväg på ett sorts kollo, som är en förberedande skola för unga människor som vill bli präster. Så han går liksom in i det här fullt ut och har en väldigt övertygad tro. Men han inser så småningom att det här är inte riktigt rätt. Det här är inte det han vill göra.
Toms dyslexi gör inte honom till någon mönsterelev. Men när det kommer till sport går det desto bättre. Han får spela i skollaget i amerikansk fotboll ända tills han blir utkickad efter att ha druckit en öl. Han drömmer om att bli brottare tills en knäskada sätter stopp. Då bestämmer sig Tom för att försöka komma med i skolans uppsättning av musikalen Guys and Dolls. Tom får rollen. Han älskar scenen och publiken. Och bestämmer sig. Han ska bli skådespelare. Och sen går det fort.
Tom skippar sin high schools examensceremoni. Istället så packar han väskan och så reser han till New York. För att han bestämmer sig här för att han ska ge sina skådisdrömmar en chans i 10 år. Funkar det inte då, efter 10 år, så lägger han av. Men efter bara 1 år så får han faktiskt en biroll i filmen Taps. Och sen rullar det på.
Året är 1983. En 21-årig Tom Cruise dansar och mimar i bara kalsonger. Kultfilmen Risky Business, eller Föräldrafritt som den heter på svenska, har haft premiär.
Det är ju en ganska typisk tonårskomedi.
Det här är Anna Hellsten. Hon är filmkritiker och kulturjournalist med stor fascination för Tom Cruise.
Jag vill se allt han gör. Jag tror faktiskt att jag har sett i princip allting han har gjort.
Anna Hellsten berättar om hur Tom Cruise blir en filmstjärna på 80-talet.
Alltså Tom Cruise var ju under den här perioden, han var ju med i väldigt många olika typer av filmer. Han var den så här första stora filmstjärnan för min generation. Och det var ju masspsykos inne i biografsalongen i den lilla stan. He was my best friend, but he was too proud. Det var Top Gun, och så gjorde han den här Color of Money med Paul Newman, och så gjorde han Cocktail, och då Född 4 juli, som ju är ganska olika varandra, även om det ju såklart då är 80-talsfilmer.
Paul Newman, Tom Cruise, in a Martin Scorsese picture.
Hollywoods skvallerdrottning Rona Barrett undrar varifrån Tom fick självförtroendet att våga skådespela. Han sitter i en stickad tröja med långt hår i nacken och är försiktigt avvaktande.
Did you think that you were a good-looking person and that therefore you had all the accoutrements that were necessary in order to possibly think of an acting career in films?
No. I guess when anyone looks at themselves in the mirrors, I mean, I see more so my weaknesses as a person, and somehow, I mean, I never look at myself in the mirror and say, hey, you know, wow, I should, hey, look at that face, you know, you should be an actor. No.
I mitten av 80-talet är Tom Cruise det unga skådespelarhoppet som blivit en flickidol. Han får något av ett playboy-rykte. Senare ska till exempel Cher säga i en intervju att den unge Tom var en av hennes bästa älskare. Men så träffar Tom den 6 år äldre skådespelerskan Mimi Rogers. En elegant, lång brunett som precis ska få sitt genombrott i Ridley Scotts film I skuggan av ett brott. Den 9 maj 1987 gifter de sig. Det är på samma datum som en viss bok getts ut. Nästan 30 år tidigare. Boken Dianetik, hur tanken påverkar kroppen av L. Ron Hubbard, grundaren av Scientologirörelsen. En rörelse Mimi Rogers är uppvuxen med. Och nu får hon med den unga sökande Tom på tåget.
Den här känslan av att göra nytta och ha ett kall och betyda någonting, den är extremt stark.
Det här är Håkan Järvå som är psykolog. Under 14 år var Håkan engagerad och troende i scientologrörelsen. Idag kallar Håkan det för en radikal och fundamentalistisk rörelse.
En ideologisk rörelse där man liksom isolerar medlemmarna i en ideologisk värld där det känns helt självklart för medlemmarna att utföra handlingar som de normalt inte skulle göra.
Scientologins fader L. Ron Hubbard föds 1911 i USA. Han dör på 80-talet, men redan under sin livstid blir han en mytomspunnen person.
Han är en väldigt duktig och medryckande historieberättare.
Hubbard skriver kiosklitteratur, mest framgångsrikt inom science fiction. Han är otroligt flitig och kommer senare i livet tilldelas ett Guinness-rekord för att vara världens mest publicerade författare. Men det här är inget han blir rik på och han lever ett sökande, knapert liv innan boken Dianetik kommer ut. Sen är ingenting sig likt.
Det är ju en terapibok. Den handlar ju om egentligen hur man ska terapeutiskt handskas med trauman.
Så här beskrivs Dianetik enligt den svenska Scientologikyrkans hemsida.
Du har samlat på dig dessa djupt begravda upplevelser så länge du har funnits till. Faktum är att de skadligaste av dem inträffade innan du föddes. Dianetiken avslöjar hur dessa negativa upplevelser lagras och innehåller en teknik...
L. Ron Hubbards idé om en behandlingsform för att bearbeta underliggande trauman kallas auditering.
Det är ju terapi helt enkelt.
Och när boken Dianetik kommer ut 1950 blir den direkt en succé. Boken översätts på flera språk och 500 auditeringsgrupper ska ha startats i USA det året. Psykologer kallar metoden för pseudovetenskap. Men dianetikrörelsen växer, mycket på grund av L. Ron Hubbards karisma.
Så blev det en religion ett par år senare då, början av 50-talet. När scientologin kommer in i bilden, då blir det ju plötsligt lite vildare. Då blir det tidigare liv och då öppnas ju en oändlig värld av trauman, skulle man kunna säga. Man ska spåra den första traumat i en lång kedja.
Scientologins lära handlar om att människan är en odödlig andlig varelse som bär på alla erfarenheter och trauman från alla hennes livstider. Och målet, det är att bli fri från allt det här. Det finns också hemliga läror inom rörelsen som man kan få ta del av om man når en viss nivå. Där finns berättelser från L. Ron Hubbard som, väldigt förenklat, handlar om utomjordingar och en härskare vid namn Xenu. L. Ron Hubbard i en intervju Scientologikyrkan gör med honom 1966.
Is this some form of hypnotism?
Oh no. That's very funny. Man is asleep. He is hypnotized. Now, in Scientology, reverse the process.
Tom Cruise äktenskap med Mimi Rogers varar bara 3 år. Men genom deras förhållande har Tom introducerats till något som ska vara mycket längre. Hans tro på scientologi. Han berättar för CNN's Larry King 2003 om vad det är som får honom att dras till rörelsen.
What drew me to it, it was so practical and it just made sense to me. And things that that I wanted to figure out my life. And I always, what I discovered were the tools that helped me You know, Scientology, the word means knowing how to know. And there are tools that I use every day as an artist, as a businessman.
En av grundpelarna inom scientologin är motståndet mot psykiatrin, som man anser är en felaktig vetenskap. Och enligt Tom Cruise själv visar scientologin honom till exempel att han inte alls är dyslektisk.
You look at it just this way. I was diagnosed being dyslexic and I came in, learned these tools, and now I, you know, I mean my literacy is it is where it is and it'll go where I want it to go.
I början av 1990 är Tom Cruise en snart nyskild man med ett imponerande CV. Han har blivit nominerad till en Oscar och fått en Golden Globe.
Tom Cruise.
Thank you. I'd like to thank the foreign press. God, my family for being here tonight, supporting me. I'm so nervous here. One second.
Nu ska han spela in en ny film, Days of Thunder. En stor del av filmen utspelar sig på en racerbana med Cruise bakom ratten. Och på den här inspelningen kommer han omge sig med två personer som kommer få stor betydelse för honom. Den första personen är den 22-åriga lockiga australiensiskan Nicole Kidman.
I wasn't ignoring you. I gave you a very thorough physical. You're fine. Put on your clothes. You're clear to race.
Tom och Nicole blir ett par. Nicole, som är huvudet längre än Tom, är en skådis med en lovande karriär. Och på juldagen samma år blir hon Tom Cruise fru. Ett perfekt Hollywood-äktenskap.
A glamorous Hollywood couple, both of whom will be presenters on tonight's Oscar cast, Nicole Kidman and Tom Cruise.
Med på inspelningen av Days of Thunder, filmen där Tom möter Nicole, är också David Miscavige.
Han är väl inte direkt den här historieberättaren som Hubbard var om.
David Miscavige är en kort man, kortare än Tom Cruise. Han har en välfriserad frisyr och ett vitt Hollywood-leende. Han medverkar i ABC's Nightline 1992. Det är den första och enda tv-intervjun som gjorts med Miscavige i traditionell media.
Joining us live tonight is David Miscavige, whose formal title is Chairman of the Board of the Religious Technology Center, the organization which manages Dianetics and Scientology. Mr. Miscavige took over as the head of Scientology in 1987, following the death of the church's founder, L. Ron Hubbard.
Scientology is there to help the able become more able. The guy who's going around, he's working, he's trying to make it.
You're interested in folks who are producing. Another way of saying that is you're interested in folks who've got money and who can pay to work their way up the Scientology ladder.
Well, you see, that's where you miss the point, because in fact, the officials in the church are paid far less and live far more frugal existences than any other church leader.
David Miscavige har varit scientolog under nästan hela sitt liv. Han är en high school dropout och som tonåring jobbar han nära L. Ron Hubbard. 1987, efter Hubbards död, tar Miscavige över ledarrollen i organisationen. Hans officiella titel är ordförande för Religious Technology Center, som är scientologernas styrande organ.
Om du känner till uttrycket management by fear, det är verkligen det som kännetecknar den här hierarkiska ordningen.
Medan Tom Cruise stjärna fortsätter att stiga högt på 90-talet har han och Miscavige utvecklat en vänskap.
För mig var det ju faktiskt kändisarna som var the selling point. När jag fick veta att då Chick Corea och Stanley Clark, som är två musiker som jag lyssnade mycket på den tiden, när jag fick höra att de var med, så då släppte liksom misstänksamheten. Då tänkte jag, ja, men om de är med, då måste det vara okej.
Okay. 1955 skriver L. Ron Hubbard en lista på berömda människor han är intresserad av att värva till sin rörelse. Han kallar det för Project Celebrity. Och på listan återfinns namn som Walt Disney, Ernest Hemingway, Pablo Picasso och Greta Garbo.
L. Ron Hubbard skriver till sina medlemmar och uppmanar dem att försöka rekrytera kändisar. Han skriver att Amerika lyssnar på de här kända personerna och därför ligger det i Scientologins intresse att låta de här prominenta människorna föra fram deras budskap så att de på så vis också kan hjälpa världen.
Vad vi vet så misslyckades försöken med att värva Disney och de andra kända namnen. Men det var då. För på 70-talet rekryteras stora namn som Priscilla Presley och John Travolta. Och Scientologikyrkan ger ut ett magasin som heter kort och gott Celebrity. Men ingen kändis har varit så värdefull som Tom Cruise.
Jag tror att han verkligen har den bilden och det tror jag också Miscavige har av Tom Cruise. Och just att det är de två som är de starka. De är någon slags Jedi-krigare som ska rädda världen.
...1996 är det premiär för Mission Impossible. En film från Tom Cruise egna produktionsbolag som är baserat på en gammal tv-serie. Cruise har anlitat Brian De Palma, regissören bakom bland annat Scarface. Själv spelar han huvudrollen som Ethan Hunt, en hemlig agent som hela tiden är ute på farliga uppdrag som verkar till synes omöjliga.
Och det som också var viktigt med den just vad gäller Tom Cruise, det var ju att det var hans första renodlade actionfilm.
Abort! Do you read me?
Men sen blir den ju också väldigt väl mottagen. Och sen tycker jag att han är en väldigt bra skådis.
Tom Cruise är redan en världsstjärna. Men Mission Impossible gör att han blir ett av världens mest välkända ansikten.
Här börjar också mytbildningen kring Tom Cruise som en verklig actionhjälte. Och mycket av det har sin grund i att han kräver att få göra sina egna stunts. I första filmen så springer han från ett enormt exploderande akvarium och han hänger i en vajer från taket. Alltså ganska avancerade stunts för en vanlig skådespelare.
This whole operation was a moment.
Larry King i CNN frågar Tom Cruise hur det känns att vara så framgångsrik.
What is it like to be a legend? By the way, really, we're having a lot of fun here. What is it like to be... To really, does it bug you that you know everywhere you go, people know you and pick pictures of you? What's that like?
It's very strange, actually. It is a strange thing going there. It has its benefits, but it's also sometimes it's very surprising. It's a strange existence at times.
Hollywoods mest profilerade par bildar familj. Tom och Nicole Kidman adopterar två barn, en flicka, Isabella, och en pojke, Connor. De låter sig inte fotograferas ofta, men när en kamera väl är där syns den långa, lockiga Nicole och den mörka, korta Tom med varsitt barn i famnen. Men på det stora hela är inte Tom Cruise en kändis. Han är en filmstjärna. Och den gamla skolans filmstjärnor är mycket privata.
Han är ju nästan en slags alien, skulle jag säga på något vis. Jag tycker att det finns i princip ingenting med Tom Cruise som en vanlig person kan relatera till. Det är en av de intressanta bitarna med honom, tycker jag.
Det är hösten 98 och den 36-årige Tom Cruise befinner sig i en rättssal i London. Utanför står fans som väntar på att stjärnan ska komma ut. Här inne pågår förhandlingar. Det handlar om förtal och det står mellan familjen Cruise Kidman och tidningen Express on Sunday. Tabloiden har skrivit att Tom och Nicoles äktenskap är en lögn. Att deras förhållande är arrangerat. Antingen av Scientologikyrkan eller av affärsmässiga skäl. Att Tom Cruise är impotent och därför adopterat barn. Och att han dessutom är homosexuell.
Det här med att han skulle vara bög, det är ett rykte som dyker upp igen 10 år senare. Det är när den brittiska journalisten Andrew Morton skriver en biografi om Tom Cruise. Den här boken den får jättemycket uppmärksamhet, men den blir också kritiserad för att den är ogrundad. Och på grund av risken för förtal så publiceras den till exempel aldrig i Storbritannien.
Tom Cruise vinner i rätten mot tidningen. Och när han kliver ut från Londons High Court stannar han vid sina fans. Han ler ett kritvitt leende och skriver autografer. Stanley Kubrick, den stora regissören som gjort filmer som The Shining, ska göra en sista film. Faktum är att Kubrick kommer dö 6 dagar efter att han klippt klart den. Filmen heter Eyes Wide Shut och är ett erotiskt psykologiskt drama med Tom Cruise och Nicole Kidman i huvudrollerna. Det handlar om ett gift par som testar sina gränser och dras in i ett sektliknande sammanhang med sexuella riter.
Det är en helt genialisk casting av dem som par, just eftersom det, liksom, det återkopplade ju lite grann till deras verkliga förhållande och hur de uppfattades som lite mystiska och märkliga. Första gången som jag såg den så var det på bio, och då tyckte jag den var ganska läsk, eller inte bara ganska läsk, jag tyckte den var väldigt mörk och otäck.
The password for the house.
Yes.
Och jag tyckte det var väldigt skrämmande med den här sekten där de här nakna kvinnorna går runt med sina masker, och det är den här pianisten med förbundna ögon som sitter och spelar så här ödesmättad musik på pianot. Så då kom jag ihåg att jag var så där så att man kände att...
Inspelningen med perfektionisten Kubrick tar lång tid, 15 månader. Så lång att den slår ett rekord, världens längsta filmande. Tom, som kastas in i filmer som att varje roll är hans livsroll, får magsår. Kubrick får Nicole och Tom att erkänna sina hemligheter för varann i hans närvaro. Inte som deras rollfigurer, utan som verkligt par. Samtidigt skriver en skvallertidning att paret fått anlita en sexterapeut för att få till de erotiska scenerna. Kidman och Cruise stämmer tidningen.
Senare så kommer det uppgifter om att Tom Cruise faktiskt var på väg att lämna Scientologin under inspelningen av Eyes Wide Shut. All tid han och Nicole spenderade i England med Stanley Kubrick, det blir ett avbrott i relationen med David Miscavige. Och Miscavige skiljer det här på Nicole, att det är hon som får Tom Cruise att röra sig bort från Scientologin under den här perioden. Det här står i ett långt reportage som Vanity Fair skriver, där man har pratat med flera före detta högt uppsatta scientologer. Och de här källorna menar att Nicole också var ett hinder för scientologerna, eftersom hon har en pappa som är en framstående klinisk psykolog i Australien. Och det här är ett vetenskapsområde som går emot ganska många grundstenar inom scientologin. Och det gör att hennes pappa automatiskt blir en så kallad SP.
SP är ju förkortning för suppressiv person. Om man får en sån, blir förklarad att vara SP, då blir man utesluten och utslängd ur gemenskapen. Och alla som umgås med en SP blir automatiskt något som heter potential trouble source.
Men faktum är att Nicole har varit inne i scientologin. Hon ska till och med ha nått upp till OT-nivån 2 enligt Vanity Fairs artikel. Det här är ett steg innan man får lära sig om L. Ron Hubbards hemliga skapelseberättelse om Xenu. En historia som handlar om hur en intergalaktisk härskare skickat själar till jorden med rymdskepp. Och det är de här själarna som ska ge upphov till alla de här trauman som scientologerna påstår sig kunna bota.
Först blir man clear då. Och då upptäcker man att ja, du är egentligen inte clear. Det finns mer att veta, och då måste man gå de här så kallade OT-nivåerna då. Ja, då blir det gärna spaceat som sagt. Och det här OT3 då, som är den stora skiljevägen, där får man veta då att man får ju läsa den historien om Xenu, den galaktiska konfederationen 75 miljoner år sedan. Men poängen är att det som ställer till det, och det är det som är själva terapimålet, är ju att i den här processen som den här historien handlar om, så har man då liksom blivit ihopbuntad med en massa andra själar. Man har en massa själar klistrade på sin kropp och sin andliga kropp som man är liksom ihopbuntad med, och som pratar med en och ger en kommandon och säger åt en att göra saker. Och hela den där proceduren på OT-nivåerna går ut på att göra sig av med alla de här små varelserna som sitter klistrade på det då.
Det finns också rapporter om att Nicole Kidman ska ha blivit avlyssnad under sitt äktenskap med Tom Cruise, eftersom hon ansågs vara den som drog bort honom från rörelsen. Men allt i den här historien har Scientologirörelsen dementerat.
2001 ansöker Tom om skilsmässa från Nicole efter mer än 10 års äktenskap. Nicole Kidman pratar med Oprah Winfrey året efter i samband med att hon ska marknadsföra filmen The Hours som ger henne en Oscar.
And so speaking of adversity, we all know that you went through a little adversity. And weren't you shooting The Hours at the time that you were going through?
I shot The Hours directly after my marriage sort of fell apart. And so actually a waitress in a restaurant that I'd gone into, she came up just quietly actually when she was bringing the check, and she just said to me, it's so good because you look happy, and I've seen you through, you know, the last few years and you haven't looked happy.
And so, and you felt what when you heard that?
I felt well, good. I'm glad you think that. No. I'm acting. No. No, I actually thought I looked probably not so good and everything, but it's...
Det finns en bild från den här tiden som på senare år har blivit en meme. På den här bilden så ser man då Nicole Kidman komma ut från sin advokatskontor i Los Angeles, och det är precis efter att skilsmässopapperna har blivit påskrivna. Och hon har på sig en grön kjol och en röd topp, och hon höjer sina armar i luften och skriker rakt ut. Hon ser otroligt lättad och harmonisk och lycklig ut, som att nu är det här äntligen över.
I am the one who's in charge. I am the one who says yes. No. Now. Here.
Vid den här tiden har Tom blivit hyllad för sin insats som en karismatisk predikant i filmen Magnolia.
Där gör han kanske också lite något slags liten version på sig själv i den här predikantrollen. Det är en väldigt intressant roll, för han är både väldigt aggressiv och osympatisk på många sätt, och så har han också den här väldigt stora sårbarheten och barndomstrauma som han går omkring och bär på den här filmen. Jag tycker det är en fantastiskt bra film.
Oh god, you fucking asshole, don't go away, you fucking asshole, don't go away.
Att han aldrig någonsin verkar göra saker halvhjärtat eller med vänsterhanden.
Tom fortsätter att kastas i Hollywoods storfilmer. Han spelar mot Penelope Cruz i Vanilla Sky och dejtar sedan skådespelerskan i ett par år. Han gör huvudrollen i filmer som Minority Report och den sista Samurajen. Två år efter terrorattacken mot World Trade Centers tvillingtorn i New York öppnas två kliniker som finansieras av Tom Cruise. Han kallar det för New York Rescue Workers Detoxification Project och menar att syftet är att rensa bort gifterna som räddningsarbetarna fick i sig av röken från de raserade tornen. Initiativet använder något som kallas för Purification Rundown, en avgiftningsmetod som L. Ron Hubbard kom på. Larry King frågar Tom Cruise om metoden i CNN.
You got involved in the toxic environment problem around Ground Zero, and you established the New York Rescue Workers Detoxification Project.
Yes.
Which you fund.
Yes.
It's a project based on your own principles of Scientology. 175 people, firefighters and rescue workers go through it. What does it do?
It's great. It's actually, it's based on the research, and it's Hubbard developed it. What happens is that Hubbard developed a thing. It's based on clear body, clear mind. He figured out how to eliminate toxins from the body, and it does just that. Doctors do not know how to diagnose chemical exposures because it can actually have mental...
Initiativet blev kritiserat av flera läkare. Dåvarande borgmästare Michael Bloomberg uttalar sig och säger att statliga medel inte ska gå till ovetenskapliga metoder.
Bien. Nuestro siguiente invitado, el final.
September 2004. I hjärtat av Madrid inviger Scientologirörelsen sin nya kyrka. En kvinna i galaklänning står vid ett podium och berättar för publiken att kvällens sista gäst behöver ingen närmare introduktion. världens största filmstjärna.
Al señor Tom Cruise.
Hola y gracias.
Tom Cruise berättar om hur han för 20 år sedan upptäckte scientologin som gett honom så mycket lycka.
Hace 20 años la desesperanza se fue. Fue el día que descubrí Scientology.
Mike Winder, scientologikyrkans talesperson som idag har lämnat rörelsen, är med i Madrid. Han berättar för Vanity Fair's Maureen Orth att Tom Cruise pratar med honom och David Miscavige den kvällen. Tom kan inte förstå att han inte har någon flickvän. Varför är världens största filmstjärna ensam? Och nu börjar en uttagning. Vem ska bli Tom Cruise nya tjej?
Berättelsen om jakten på Tom Cruise nya tjej låter ju lite för skruvad för att vara sann. Men faktum är att ganska många etablerade medier och grävande reportage har nystat i det här. Och storyn har blivit bekräftad av högt uppsatta scientologer som har hoppat av. Men återigen så är det här någonting som scientologerna själva bestämt förnekar.
Enligt Vanity Fair, och det här förnekar rörelsen, blir David Miscavige fru Shelley ansvarig för projektet att hitta en lämplig kvinna till Tom Cruise. Efter att ha gått bet med både Nicole Kidman och Penelope Cruz, som inte bekände sig till scientologitron, var det bäst att söka bland de egna.
Han är oerhört viktig för organisationen, tycker ju i alla fall Miscavige då.
ABC News som Vanity Fair's uppmärksammade reportage.
A shocking new report about Tom Cruise's romantic life and the role of Scientology. The new issue of Vanity Fair alleges an intimate, top secret auditioning process designed to find the megastar girlfriend.
Så här går det till sen, enligt Vanity Fair. Efter att ha gått igenom olika provfilmningsvideor som unga skådespelerskor skickat in till Scientologirörelsens egna produktionsbolag, Golden Era Productions, hittar man till slut en kandidat. Nazanin Bonyadi, en 25-åring som är född i Iran men uppvuxen i London med en mamma som är scientolog. En kort, nätt brunett som planerar att börja läkarlinjen och som kan spela fiol. Med andra ord, en perfekt match. Nazanin får veta att hon är utvald av organisationen för att bli en slags ambassadör för rörelsen. Sen ska hon ha skrivit på ett sekretessavtal, besökt en hårsalong för att få en makeover, fått en ny garderob med märkeskläder och uppmanats ta av sin tandställning. När allt är gjort flygs Nazanin till New York. Där väntar, till Nazanins förvåning, Tom Cruise. Deras första dejt är romantisk. Tom och Nazanin åker skridskor vid den avstängda isrinken vid Rockefeller Center. Dagen efter tar Tom med henne till filminspelningen av Världarnas krig. En stor film han spelar huvudrollen i som regisseras av Steven Spielberg. Enligt reportaget i Vanity Fair kysser Tom Nazanin inför 200 statister. I limousinfärden hem får hon skriva på ett nytt sekretessavtal. Romansen mellan filmstjärnan och den unga Nazanin håller bara ett par månader. Tom Cruise gör slut vid ett ombud. Sen sätts Nazanin i straffarbete. Paul Haggis, Oscarsvinnande manusförfattare och regissör och tidigare medlem i rörelsen i HBO-dokumentären Going Clear.
She agreed to do punishments like cleaning out the public bathrooms on her hands and knees with a toothbrush. While other people she knew were sort of stepping over her.
The church claims that Miscavige has no involvement in Cruise's personal life and that the search for Cruise's girlfriend never existed.
I dokumentären Going Clear uppges en del av uppgifterna komma från FBI, men allt dementeras av Scientologirörelsen. Och Nazanin Bonyadi har aldrig gått ut offentligt.
En kvinna som hette Pat Kingsley var känd för att ha verkligen råkoll på allting han gjorde gentemot media. Hon var en sån där som tvingade journalister att skriva på såna här non-disclosure agreements. Hon tvingade tv-stationer och radiokanaler att bränna banden efter att intervjuer och sånt där hade sänds, för att de inte skulle ha tillgång till överblivet material och kunna använda det liksom utanför sin kontext. Henne gjorde han sig av med och så anlitade han sin syster istället, som jag också tror är en ganska hängiven scientolog. Och sen så det som också hände våren 2005, det var ju att YouTube kom och att alla de här bloggformatsbaserade skvallersajterna började, TMZ kom då och Paris Hilton till exempel.
I maj 2005 ska Tom Cruise marknadsföra filmen Världarnas krig. Inför premiären besöker Tom Cruise Oprah Winfreys talkshow. Och det är nu det ökända hoppandet sker. Den tidigare så filmstjärneproffsiga fasaden faller. Han är så kär i Katie Holmes.
I'm not gonna pretend.
Helt plötsligt så började man uppfatta honom som en tokstolle.
Katie Holmes är 16 år yngre än Tom och fick sitt genombrott i tonårsåpan Dawson's Creek. Hon är en lång brunett med stora snälla ögon, en slags glamorös girl next door. När Tom Cruise tar ut henne på studiogolvet hos Oprah har paret bara träffats en månad.
När Katie träffar Tom Cruise är hon redan känd. Hon har varit på jättemånga tidningsomslag och hon anses vara något av en stilikon. Hon är med i en del framgångsrika filmer som till exempel Thank You for Smoking. Hon spelar också Batmans stora kärlek Rachel Dawes i Batman Begins.
I'd heard you were back.
Innan rollen togs över av Maggie Gyllenhaal.
Job's getting worse.
Paret Katie Holmes och Tom Cruise blir som kattmynta för skvallerpressen, som snabbt ger duon ett namn, Tomcat. Och två månader efter Oprah-besöket blir Katie gravid.
Something magnificent has happened to me.
Det var ju den här känslan man fick hela tiden, vilket väl senare visade sig vara lite rätt om man då ska tro på det som stod i Going Clear och sen då i den följande tv-dokumentären. Att där kändes det till skillnad från Nicole Kidman. Det kändes väldigt arrangerat, det kändes väldigt liksom överexponerat. Varför ska du fria i Eiffeltornet och prata med journalister om det efteråt? Varför ska hon följa med dig på din pressturné?
Why I'm here in France, because it's beautiful and it's romantic. Yes, I proposed to Kate last night.
Den här sommaren ska Tom Cruise skapa många rubriker. Han åker motorcykel på röda mattan med Katie som håller armarna om honom. Han gör flera intervjuer för att marknadsföra sin film. Och många av intervjuerna kommer att handla om helt andra saker än blockbustern. Som när Tom Cruise möter Today's Matt Lauer. Under intervjun panorerar kamerorna till Katie Holmes som sitter i kulisserna.
Tom Cruise, it's been a pretty busy couple of weeks for the movie star. His relationship with Katie Holmes spawning 1,000 tabloid headlines. He came here to our studio on Thursday for a freewheeling discussion. In the first part of our interview, we talked about his new love and his new movie as his fiance looked on.
I have to tell you, it's just a great time in my life.
Efter ett reklamavbrott förändras stämningen i tv-studion. Det handlar om att Tom Cruise har gått ut och kritiserat skådespelerskan Brooke Shields, som berättat att hon tagit antidepressiv medicin mot förlossningsdepression.
I've never agreed with psychiatry ever. Before I was a Scientologist, I never agreed with psychiatry, and then when I started studying the history of psychiatry, I started realizing more and more why I didn't agree with psychiatry. And as far as the Brooke Shields thing is, look. You got to understand, I really care about Brooke Shields. There is no such thing as a chemical imbalance.
So postpartum depression to you is
Matt,
kind of a little psychological gobbledygook?
No, I did not say that.
I'm just asking what would you call it?
Matt, that is the post. Now you're talking about two different things.
But that's what she went on the antidepressant for.
But what happens, the antidepressant, all it does is mask the problem. There's ways of vitamins and through exercise and various things. I'm not saying that isn't real.
Well, if antidepressants work for Brooke Shields, why isn't that okay?
I disagree with it. And I think that there's a higher and better quality of life. And I think that promoting, for me personally, see, you're saying, what, I can't discuss what I want to discuss?
No, you absolutely
can.
I know,
but Matt, you're going in and saying that that I can't discuss that.
I'm only asking.
Toms blick på Matt Lauer blir allt mer intensiv.
You're telling me what's worked for people I know or hasn't worked for people I know, and I'm telling you I've lived with these people and they're better.
So you're advocating it.
I am not. I'm telling you in their case, in their individual case.
Psykiatrin är ju den svurna fienden. Sen kan det ju vara tacksamt också med psykiatrin, för att jag menar sticka in lobotomi och sånt där. Det finns massor med så här praktiker som man har hållit på med som kanske inte var helt vetenskapligt belagda, utan man kör in något i hjärnan och ser vad som händer. Typ det är lätt att samla poäng mot psykiatrin också.
Det går någon månad. Sen kommer ett avsnitt av den tecknade satirshowen South Park på Comedy Central, där figuren Stan går med i scientologirörelsen efter att ha gjort ett personlighetstest. Han visar sig då vara en reinkarnation av L. Ron Hubbard. Med i avsnittet finns en tecknad Tom Cruise som blir bestört av att Hubbard inte hyllar hans skådespeleri. Den tecknade Tom Cruise låser in sig i garderoben.
I'm a failure in the eyes of the prophet! Ah!
Hey! Dad! Tom Cruise won't come out of the closet!
Mr. Cruise, come out of the closet.
No.
Come on, Mr. Cruise, this is ridiculous.
I'm never coming out.
Efter att avsnittet sänds kommer uppgifter om att Viacom, som äger både filmbolaget Paramount Pictures och Comedy Central, stoppat repriser av avsnittet. Därför att en upprörd Tom Cruise inte skulle ha velat marknadsföra sin film Mission Impossible 3 längre. Då skriver politiska bloggar och journalister att det är ett hot mot yttrandefriheten. Det här är censur. Men Tom Cruise, publicist, avfärdar kritiken och hälsar att Cruise visst marknadsför filmen.
Efter alla de här skandalerna så kommer Vanity Fair ut med en artikel. Och rubriken är Has Tom Cruise lost his marbles? Alltså, har Tom Cruise blivit tokig?
2006 går filmbolaget Paramount Pictures ut med att man inte kommer förnya kontraktet med Tom Cruise egna produktionsbolag, Wagner Cruise Productions, som har jobbat exklusivt med filmstudion. Paramount säger till Wall Street Journal att Cruise beteende inte är acceptabelt.
Men jag tror däremot att publiken har nog kanske inte varit sådär jätteupptagen med de här frågorna, just eftersom, om man tittar specifikt på Tom Cruise också, för att han har ju aldrig varit någon sån här boy next door figur överhuvudtaget, utan jag tror kanske snarare att hans dragningskraft har legat i att han har uppfattats som så konstig.
Tom Cruise är nu en man som har blivit lika synonym med sina märkliga utspel som med sin intensiva blick och framgångsrika karriär. Men allt ser inte mörkt ut. För samma år utses Tom Cruise till att vara världens mäktigaste kändis av tidningen Forbes. Och han har nyss blivit pappa. Tom och Katie har blivit föräldrar till Suri Cruise.
Under några år så är den här lilla flickan med i skvallerpressen nästan varje vecka, som jag minns det. Och hon ser ut som en kopia av båda sina föräldrar. Hon är ett extremt exponerat barn.
Tom och Katie gifte sig på ett slott utanför Rom. På bilderna syns den lilla familjen stråla och vinka till kameran. På gästlistan står Victoria Beckham, Jennifer Lopez och John Travolta. AP bevakar bröllopet.
The paparazzi are swarming. VIP guests are arriving, all in anticipation of one of this year's most talked about wedding ceremonies. But what exactly will Tomcat's I do's include? Robert Adams is a member of the International Church of Scientology in LA. He says if the couple chooses a Scientology wedding, guests can look forward to a mixture of something old and something new.
Tom's best man är David Miscavige. 2 år in i äktenskapet med Katie Holmes dyker upp en video på YouTube. Det är en video som filmats 4 år tidigare, innan intervjuerna med Oprah och Matt Lauer. I videon syns Tom Cruise sitta i en svart polotröja och prata med Mission Impossible-musiken pålagd under. Intervjun är gjord av Scientologirörelsens egna produktionsbolag och var inte avsedd för allmänheten.
We are the authorities on getting...
Cruise pratar om sin kyrka som en auktoritet. Han pratar om SPs suppressiva personer som motsäger sig scientologins budskap.
Have you met an SP?
Han säger en massa saker som ingen som inte är scientolog begriper.
Scientologirörelsen försöker ta bort filmen, men det är det närmaste omöjligt att radera något från internet som väcker uppmärksamhet. Särskilt om man väckt hackergruppen Anonymous intresse.
Anonymous såg det här som censur och de började protestera. Först hackar de flera hemsidor som tillhör scientologerna. De placerar ett Google-bomber på hemsidor, vilket innebär att om man till exempel sökte på Dangerous Cult så ledde det automatiskt till scientologernas hemsidor. Och man började också protestera fysiskt utanför scientologrörelsens byggnader.
Scientologikyrkan har kallat detta för ett hatbrott. Tom Cruise kommer göra 9 filmer under sitt äktenskap med Katie Holmes. Och 2012 är han världens bäst betalde skådespelare för andra gången i sin karriär. Men det är också det år där hans äktenskap tar slut. Det är sommar och paparazzi väntas spänt på New Yorks gator. Katie Holmes har just begärt skilsmässa från världens största stjärna. Nu kliver hon ut från sin lägenhet med sin 6-åriga dotter i handen, som om inget har hänt. De äter glass, de besöker ett zoo, utan Tom. Media spekulerar vilt över vad som hänt. Skvallertidningarna Life and Style och In Touch skriver att Tom Cruise har valt scientologin framför Surrey. Övergiven av pappa i en rubrik. Cruise stämmer mediehuset. Under förhandlingarna läcker hans vittnesmål ut till skvallersajten TMZ.
Här kommer det då fram att Tom Cruise advokat har mejlat en journalist med tips om att Bauer, det här tyska mediehuset, är antisemiter. Och det här är någonting som det inte finns någon som helst grund för. Det ses bara som en smutskastningsteknik. Men det mest intressanta som kommer fram är att Tom Cruise erkänner att Katie Holmes var en praktiserande scientolog. Men att hon begär skilsmässa för att hon vill skydda sin dotter Suri från den här rörelsen. Det framgår också att Tom är väldigt ledsen över det här.
Suri bor idag med sin mamma Katie och har inte synts på bild med sin far på många år. Nicole Kidman har inte synts på bild med hennes barn från äktenskapet med Tom. De barnen är nu vuxna och ska idag vara medlemmar av scientologirörelsen. Dottern Isabella har tackat både scientologin och sin pappa i ett brev.
Generellt skulle jag säga så är det ju en värld som ställs väldigt höga krav väldigt tidigt. Så idén är ju att du har levt hur många livstider som förut. Det finns ingenting som du inte har prövat på förut. Du kan allt. Så att den idén är ju att man är en vuxen människa i en liten kropp så. Den idén är ganska framträdande för alla scientologer. Så att det ställs ofta väldigt höga krav på barn också då.
London 2018. Högt ovanför marken springer Tom Cruise som om det var för livet. Han kutar på hustaken. Hans överkropp rör sig som robotarmar. Han måste göra ett stort hopp till nästa byggnad. Han kastar sig i luften och dunsar in i kanten på hustaket. Hans ansikte förvrids i smärta.
Here is why Tom Cruise gets paid the big bucks, okay?
56-årige Tom Cruise sitter i BBC-profilen Graham Nortons tv-soffa. Om och om igen visar de klippet där Cruise, som fortfarande vill göra sina egna stans, bryter fotleden.
Now anyone else will go, well that's over. No, up he gets, and he's running.
Under sin långa karriär har Tom Cruise fått magropen att kittla hos sin publik. Han har klättrat på sidan av världens högsta byggnad, han har hoppat ut ur flygplan, han har dykt med en helikopter i en bergskedja och utan medpilot. Få skådespelare har en sån beslutsamhet och fokus. Han gör sina stans själv för att få sin publik att dra efter andan. När det är dags för premiären av den 6:e Mission Impossible-filmen är Tom Cruise en man i övre medelåldern som genomgått 3 skilsmässor, många skandaler och kritik. Och han har varit scientologirörelsens mest kända posterboy i över 30 år. Nu slåss han inte bara mot sitt eget rykte, utan också mot den döende biografbranschen. Men när Mission Impossible 6 släpps på bio blir det hans mest inkomstbringande film någonsin. Du har lyssnat på P3 Idé om Tom Cruise. Programmet gjordes av mig, Wendela Lundberg. Reporter och producent var Axel Winqvist. Exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker var Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på P3 Idé, din poddapp, så du inte missar nästa avsnitt.
Produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.